Låt oss be.
Herre Jesus, öppna oss för din närvaro och ditt tilltal. Fördriv rädsla, väck kärlek och tro genom det som jag ska förkunna idag. I Jesu Kristi namn vi ber. Amen. Under påsken firar vi ju den absolut viktigaste händelsen i hela världshistorien. Och höjdpunkten på den här händelsen, det är ju uppståndelsen som vi har kunnat proklamerat precis. Graven är tom, han lever. Det är värt att stanna upp vid det. Det är ofta så att vi liksom bekänner de här grejerna utan att riktigt stanna upp vid vad betyder det? Eller, och sen då? Vad hände sen? Alla de här åren, nästan 2000 år sedan det här hände. Och man undrar lite, vad har det här med ditt och mitt vardagsliv att göra? På jobbet, i skolan, när ångesten kommer, när barnen bara är så här fantastiskt underbara. När vi bråkar, när vi försöker tjäna, när vi misslyckas, när allting går bra och vinet flödar, eller vad vi ska säga. När vi lider och när människor runt omkring oss dör. Och sen då? Vad har uppståndelsen med det att göra? Vi ska läsa om den tredje gången som den uppståndne Jesus visar sig för lärjungarna. Och vi är nu i Johannes evangeliet. I Johannes evangeliet så möter Jesus först Maria från Magdala vid graven. Andra gången visar han sig för livrädda lärjungar bakom reglade dörrar. Och de här två första mötena, där är det som att Jesus måste försäkra lärjungarna om att jag lever verkligen, det är jag. Och lärjungarna har svårt att tro. I dagens text, det här tredje mötet som vi ska läsa om, så förflyttar vi oss till Galileen, alltså norra delen av Israel och Palestina. Vi är inte längre kvar i Jerusalem, det är inte längre påskhögtid. Utan Jesus möter nu lärjungarna i deras vardagsliv. Och det är som att fokus flyttas från han lever till och sen då. Vad betyder det här? Vad har det här med oss att göra? Så låt oss nu läsa första delen av det här tredje mötet med den uppståndne från Johannes 21, vers 1-14. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa det till de andra, jag ger mig ut och fiskar. De andra sa det, vi följer med dig. Ett fantastiskt bibliskt berättande, kort och koncist, inga detaljer utan på bara. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade, nej. Och han sade, kasta ut nätet på högra sidan om båten så får ni. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjungen som Jesus älskade sade då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren, knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Och Jesus sa det till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem och likaså fisken. Det var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. De här verserna lyfter fram en första tanke om den här osendofrågan. Alltså vad uppståndelsen har för betydelse för våra liv. Och vad är den poängen? Jo, Jesus gör frukost. Lärjungarna kommer tillbaka från en fisketur som vi precis har läst. De var mitt under natten. De hade inte fått något. Där står Jesus på stranden. Han ber dem försöka igen. Och de får massor med fisk. Och det är ju en stor grej i sig som vi skulle kunna stanna upp vid. Men jag vill lyfta fram det just att sen är det så att Jesus bjuder på frukost. Han vill äta med dem. Han vill vara där med dem. Och det är intressant hur Jesus tilltalar lärjungarna. Först säger han, mina barn. Den uppståndne kommer till sina barn. Han vill se hur de har det. Sedan säger han, kom och ät. Och han ger lärjungarna bröd och grillad fisk. Och om vi kastar tillbaka eller går tillbaka några kapitel i Johannes evangeliet så är det att så berättar Johannes evangeliet hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter innan han skulle dö. Och han uppmanade dem att tjäna precis som han gjorde där. Och Jesus har nu tjänat lärjungarna och hela världen i sitt lidande och sin död. Och nu tjänar han igen. Han bjuder på frukost. Och inte minst, här kanske det är det viktigaste. Han vill dela gemenskapen med dem. Och här har vi kanske det mest centrala i den här osendo-frågan. Den uppståndne älskar oss. Vi är hans barn och han vill vara med oss i vår vardag. Visst är det så att han arbetar för oss och med oss. Men han gör inte som jag skulle göra om när jag går förbi en tiggare. Titta ner, i bästa fall ger en peng. Utan liksom som om den här andra människan är ett problem som ska lösas. Jag tror Jesus, om han skulle mött en tiggare eller en EU-immigrant idag, jag tror han skulle ha satt sig ner och tittat den här personen i ögonen och sagt, mitt älskade barn, jag är med dig. Jag är här. Där börjar Jesus. Han äter frukost med lärjungarna. En del av er känner mig och Annika, min hustru, och vet att Annika har gått igenom en ganska jobbigt så kallat utmattningssyndrom. Och livet har varit ganska, eller ganska, det var väl då, kan vi stryka det. Livet har varit väldigt tufft för oss båda. Frustration, ångest, sorg, allt i livet som inte blev som planerat. Och så en rejäl dos av självömkan uppe på det. Gör inte saker och ting lättare. Varför löser inte Jesus mina problem? Eller våra problem? Och vid ett tillfälle när jag var så mest frustrerad över det här, eller konstant frustrerad över det här, men jag var rätt så frustrerad i alla fall, så gjorde jag en sån där övning i andlig vägledning som man kan få göra ibland. Och jag hade gjort några övningar, det hade inte hänt någonting, vad segt. Och så får jag den här övningen. Gå in på ditt rum och föreställ dig att Jesus kommer in på rummet. Vad händer då? Jesus kommer in på rummet, sätter sig mitt emot mig, tar min hand, så uppfattar jag det, och sitter där tyst. Det är påskens evangelium. Jag försökte lite. Det kan gå åt helvete på alla möjliga sätt i livet. Synd, misslyckande, sjukdom, död. Men Jesus äter alltid frukost med oss. Han är alltid med oss. Nu vittnar visserligen bibeltexten om att det finns en utmaning att förstå och inse att Jesus är med oss. Vi glömmer bort, vi tror det inte, vi missar det, vi ser det inte. Men gudstjänst, sådana här tillfällen, husförsamlingen, andliga övningar och inte minst de nära vännerna får hjälpa oss där. Får lära oss att se och identifiera att Jesus är med oss. Och det kräver träning och det kräver tro. Så om vi ska sammanfatta den här första punkten då. Bland det viktigaste vi kan lära oss om vad uppståndelsen har med våra liv att göra, det är detta. Vi får vara med Jesus för alltid och han med oss. Den uppståndne gör frukost och äter med sina älskade barn. Och han släpper aldrig taget. Inte ens döden kan stoppa Gud från att vara bland oss. Det är den första tanken. Nu ska vi läsa vidare i den här uppståndelseberättelsen och prata om två poänger till lite kort. Vi läser från Johannes evangeliet kapitel 21, vers 15. Och jag tror en del av er känner igen det här avsnittet. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: för mina lamm på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sade: för mina får på bete. Sen fortsätter han: sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Och så kommer en liten förklarande parentes. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom: följ mig. Petrus vände sig om och fick se att den där lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus: herre, hur blir det med honom? Jesus svarade: om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig. Så kommer en liten förklaring igen då. Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö, utan om jag vill och så vidare. Så en andra poäng här är ju att Jesus ställer frågor. Han äter inte bara frukost, han ställer också frågor. Och varför ställer Jesus frågor? Och varför tre stycken? Jo, Jesus inbjuder Petrus att släppa taget om det som har varit, om de här tre förnekelserna som han hade gjort. I den här, när vi läste ju tidigare hur Petrus liksom hoppar ur båten och rusar i land när han förstår att det är Herren som står på stranden. Och det första som han möter är en glödhög. Och den natt då Jesus dödades stod Petrus vid en annan glödhög inne på översteprästens gård. Och tre gånger fick han en fråga där: hör inte du till den mannens lärjungar? Och de av er som har läst Bibeln vet vad han gör. Han förnekar, blånekar tre gånger. Va? Aldrig, inte jag. Du måste ha fattat det här helt fel. Och nu ställer Jesus tre frågor. Älskar du mig? Det är som att frågorna är en inbjudan att gå från förnekande till en person som bekänner Jesus. Och uppståndelsen gör oss fria från dödens hot och syndens slaveri. Vi och Petrus får liksom släppa taget. Och Petrus, han hade ju sin historia av misslyckande. Tidigare i Johannes evangeliet så återges hur han säger till Jesus: jag ska ge mitt liv för dig. Och sen så går han direkt och förnekar 3 gånger. Total havererar bara. Frågan är, vad skäms du mest över? Vad är det värsta du har gjort mot Jesus? Jag vet inte vad du tänker på, men en sak är viktig. Jesus kommer till dig, han frågar dig: älskar du mig? Inte för att anklaga dig, utan för att inbjuda dig att släppa taget om synd och skam. Han vill befria dig från att krampaktigt hålla fast vid eventuella svek emot Jesus. Och ge oss kraft att lägga hela våra liv i hans hand. Det är som att det är Guds liv ur vår död. Han tar emot våra liv som en gåva och gör något vackert av allt det trasiga vi har. Och om vi ska sammanfatta den här andra punkten så kan vi säga så här: eftersom vi vet att Jesus aldrig släpper taget om oss, kan vi släppa taget om vår historia och ge oss helt och fullt till Jesus. Och så den tredje poängen då, om uppståndelsen i vår vardag. Jesus uppmanar oss att följa honom. Han vill föra oss in i en ny framtid från död till liv. I dialogen med Petrus så är det ju så att Jesus inte bara ställer de här 3 frågorna, utan han kommer ju också med 3 uppmaningar. Ungefär så här: var en herde för mina får, eller för mina lamm på bete. Och det är också så att samtalet med Petrus mynnar ut i en befallning eller en uppmaning: följ mig. Och man kan fråga sig varför dessa uppmaningar, vad är poängen? Ja, jag tror att fråga och uppmaning hör ihop i den här texten. När Jesus uppmanar Petrus att följa honom så ger han Petrus en möjlighet att visa den här kärleken till Jesus som Jesus frågar efter. Han kan svara på den här frågan: älskar du mig? Rent konkret genom att följa Jesus. För det är nämligen så att kärlek i det här sammanhanget, och jag kanske skulle också vilja våga och drista och säga riktig kärlek, handlar djupa sett om någon slags trofasthet. Och i detta fall då att hålla Jesu bud och gå med honom. Så de här uppmaningarna: var en herde för mina får, visar att Jesus inte bara inbjuder Petrus och oss att lämna en historia av skam och skuld, utan att Jesus också vill leda oss in i en ny framtid. När vi lär oss älska Jesus och hålla hans bud, håller vi oss nära livet självt och den nya skapelsen. Det är som att den börjar ta form ibland oss. Och då är vi på väg mot den här framtiden som Uppenbarelseboken beskriver så fantastiskt vackert. Gud ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk. Och Gud ska själv vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Men det här då, var en herde för mina får. Det är som att när Jesus uppmanar Petrus att följa honom och till och med att leda den här gemenskapen, den här kyrkan som Jesus har format runt sig, så är det som att han också uppmanar Petrus att dela livet med andra troende, med Jesu älskade barn. Det verkar inte vara ett valbart tillägg i hans efterföljelse. Var en herde för mina får. Och varför är det så? Ja, kanske skulle man kunna tänka sig att uppståndelselivet inte bara finns i oss, utan som vi ibland brukar säga i vår husförsamling, lika mycket mellan oss. Tänk om det är så att det här underbara uppståndelselivet kommer till oss först och främst i gemenskap. Gemenskapen ger mig den där kraften som jag inte har i mig själv. Och när du sitter vid min säng på sjukhuset, inget går att lösa. Man vill ju helst inte hamna på IVA, men det kan ju vara så att man gör det någon gång. Då finns det också bra sjuksköterskor som kan ta hand om oss där. Men om du sitter vid min säng där, eller tvärtom, då blir ju du ett tecken på att Gud är med mig och att döden inte har sista ordet över mitt liv. Gud mellan oss. Och tänk om det är så att uppståndelsen handlar om ett nytt sätt att vara mänsklighet, inte ett nytt sätt att vara fristående individer. Och tänk om det är så att Guds svar på ondskans problem är kyrkan, där Gud är med oss och vi får vara med varandra. Och till sist då, jämförelsens förbannelse. När Petrus får veta att efterföljelsen kommer kosta honom livet, de här konstiga kommentarerna om han ska bindas upp på ett visst sätt, sneglar han bort mot den där andra lärjungen som Jesus älskade och säger, han då? Och det här är första och enda gången i texten Jesus blir ganska rak och skarp och säger, vad rör det dig? Du ska följa mig. Jag vet inte hur du fungerar. Har du någon gång känt så här, andra borde faktiskt steppa upp om jag ska göra det? Så jag tänkt en gång, två gånger, rätt många gånger. Men Jesus är ju väldigt klar och tydlig på den här punkten. Fäst blicken på mig, lyssna på hur jag leder och talar till dig om hur du kan vara en herde i det lilla. Även om Petrus och vår pastor Samuel har en särskild roll att leda fåren. Lyssna på vad jag vill och hur jag vill leda dig. Skit i de andra, för att tala klartext. Åtminstone i den här bemärkelsen. Ska vi sammanfatta då? Hur kan vi sammanfatta vad den här bibeltexten säger om uppståndelsens betydelse för vår vardag? Alltså det här, och sen då? Vad händer sen? Jo, de glada nyheterna, påskens glada nyheter är väl att Jesus gör frukost med oss. Han är uppstånden, han lever, han är med oss alldeles oavsett vad som händer. Han är med oss ända in i dödsskuggans dal och han släpper aldrig taget om oss. Vi är aldrig ensamma. Vi kan ställa till med vad som helst, men han kommer alltid dyka upp på frukost. Jesus ställer frågor. Han ger oss kraft att släppa taget om vår historia, om synd och skam. Och vi är fria att gå vidare. Vi är fria från dödens hot. Vi är fria från syndens slaveri. Och för det tredje, Jesus uppmanar oss att följa honom. Han leder oss liksom in i en ny framtid. In i det underbara livets skönhet. Och vart finns den? Jo, på efterföljelsens väg där Jesus säger, jag inbjuder dig att följa med mig och strunt i vad de andra håller på med. Så kanske är det så att den här texten ställer den här frågan till oss idag. Vill du släppa taget om det förgångna och följa den uppståndne som aldrig någonsin släpper taget om dig och mig? Vill du välja livet?